Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. Nu fortsätter vår valtrilogi med Andrea Andersson Tai. Hon är miljövetare, humanekolog och riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Men innan vi släpper lös Andrea så vill jag tacka Jakob, Ola, Ingrid, Emil, Tor, Mats, Charlotte, Anita, Anna och Annie för era bidrag. För du vet väl att Naturpodden helt och hållet bygger på era frivilliga bidrag till Swish 123-556-7870 och alla bidrag räknar jag. Nu är det snart val till riksdagen och det är ett ödesval för naturen. Så därför har vi gjort en liten trilogi med valspecial där vi klippt ihop tidigare avsnitt med tre politiker. Men innan vi sätter igång med själva avsnittet så vill jag ta ett steg tillbaka och fundera på vad det handlar om. Det här som jag tycker är så himla viktigt, det handlar ju om att vi kan ha kvar en levande natur, en levande biologisk mångfald. Och för att förstå det här så tänker jag att vi kan börja med en liten berättelse om en finsk forskare som alla naturintresserade borde känna till. En av världens främsta ekologer. Han hette Ilkka Hanski och det är till stor del hans forskning som ligger till grund för FN och EUs krav på Sveriges skydd av natur. Ilkka jobbade hela sitt liv med att förstå hur arter kan överleva genom att sprida sig från olika lämpliga platser. Han ville förstå hur mycket natur som behövs för att arterna ska kunna överleva. Hur stora måste områdena vara och hur långt kan det vara mellan lämpliga områden? Under årtionden åkte hans forskargrupp mellan öar i Ålands skärgård för att se vilka arter som fanns var. Ilkka skrev en artikel i Kungliga Vetenskapsakademins tidskrift Ambio som förenade hela världens kunskap om arternas behov. Hur mycket natur måste kunna fungera som natur för att mångfalden ska klara sig? Det här handlar ju om livet. En sak är säker. Våra nuvarande naturreservat och nationalparker räcker inte. De flesta av våra skyddade områden är dessutom på oproduktiv mark där det stora flertalet av våra arter inte trivs. Det är myrar, det är hällmarker, det är fjäll. Vi människor har helt enkelt tagit för mycket plats i anspråk, dopade av fossila bränslen. Ilkka föreslår därför, utifrån den bästa kunskap som finns om olika arters behov, att vi måste skydda en tredjedel av naturen på ett sätt där vi brukar den utan att förstöra den. Men det räcker inte bara med det. En tredjedel av denna tredjedel måste dessutom avsättas helt för naturen. De behöver vara strikt skyddade. Och det här är liksom krav som naturen ställer, enligt Ilkka Hanski. Lyckas vi inte med det, kommer dagens regionala utdöenden att fortsätta i en accelererande takt där vi kommer att se allt fler arter som dör ut i Sverige och sen i världen. Och sen ligger faktiskt hela mänskligheten pyrt till, bara för att vi inte kan tänka framåt, bara för att vi inte kan använda den kunskap som vi faktiskt har. Ilkka Hanski var 63 år gammal när han dog 2016 efter att ha varit sjuk en längre tid. Men arvet från hans kunskap lever. Det lever i FN och det lever i EU. Kommer vi att hedra hans djupa kunskap om naturens krav i riksdagsvalet nu i september? Det är ett ödesval för naturen i Sverige och det handlar i praktiken till stor del om hur vi styr jord- och skogsbruk här i landet. I det här återutgivna och komprimerade avsnittet förklarar Andrea Andersson Tai hur Kristdemokraterna har saboterat miljömålsberedningens arbete. Men det finns ju hopp. Sverige har skrivit under FNs ramverk för biologisk mångfald. Det kallas Kunming-Montreal-ramverket. Det innebär bland annat att inhemska vilda arter ska ha god bevarandestatus med en stor genetisk mångfald även inom arterna. Och i EU har det här översatts till naturrestaureringslagen som kräver att medlemsländer ska återställa natur i dåligt skick. Som våtmarker, skogar, ängsmarker för pollinatörer och att fler grönområden ska skapas i städerna. Syftet är att ordna en fortsatt och hållbar återställning av en motståndskraftig natur med biologisk mångfald. Allt det där bygger på Ilka Hanskis arbete. Allt det där bygger på djup kunskap. Allt det där ger mig hopp. Jag spelade in den här intervjun på Andreas kontor i Gamla stan den 24 januari 2025. Men det är fortfarande lika aktuellt.
Jag hade önskat att vi har verkligen haft möjligheten att lägga fram bra förslag som hade kunnat betyda mycket för den biologiska mångfalden i Sverige, framförallt när det gäller skogen och skyddet av ur- och naturskog. Men vi har inte kunnat göra det för att de partierna som ingår i regeringsunderlaget nu har totalt satt stopp för det. Så att vi har haft förslag på bordet som har varit väldigt bra. Och ja, mycket av de viktigaste sakerna som har funnits på bordet har strukits precis i slutet av högerpartierna i beredningen. Så vilket jag tycker är jättetråkigt. Och sen är det så att alltså det stora problemet med den här utredningen är inte att de allra flesta av förslagen som finns med i betänkandet är inte till det sämre. De flesta förslag är ändå leder i rätt riktning. Inte alla, men de flesta förslagen leder i rätt riktning. Problemet är bara att de är väldigt, väldigt små och begränsade jämfört med behovet. Och när jag som har suttit med i beredningen som vet vilka möjligheter vi har haft och vilka bra förslag som har funnits med i diskussionerna och funnits på bordet, ser ju en enorm skillnad här.
Mm. Och det är ju väldigt förvirrande som medborgare nu för tiden. För det är ju inte bara en miljömålsberedning som har suttit och jobbat, utan det har ju varit två skogsutredningar på senare tid också. Hur relaterar de till miljömålsberedningens arbete? Det tycker jag är lite svårt att förstå.
Ja, det är svårt att förstå. Det pågår ju en skogsutredning nu som la fram ett delbetänkande precis innan jul. Så den arbeten med den har ju överlappat miljömålsberedningen och uppdragen har delvis överlappat varandra. Och det är inte särskilt lyckat och det är många som har varit kritiska till det. Men det avspeglar väl lite grann en konflikt som finns inom de partierna som sitter i regeringen nu, att de är inte överens om allting. Och de har en, särskilt från Liberalernas sida som har miljö- och klimatministerposten, de har ju i alla fall en retorik om att det är viktigt att bry sig om den biologiska mångfalden. Och det var ju Romina Pourmokhtari som är klimat- och miljöminister nu som skrev under det här Kunming-Montreal-ramverket. Det slutfördes ju de förhandlingarna under hennes tid som minister och hon har ju liksom ställt sig bakom det. Så man har en sån retorik om att biologisk mångfald är viktig att bevara och restaurera. Men samtidigt så i praktiken så vill man inte göra särskilt mycket på hemmaplan i Sverige. Och det blev ju också uppenbart i arbetet med naturrestaureringslagen. Där Romina Pourmokhtari först sa att det var bra och sen så gick Sverige emot det och röstade nej till lagen. Och där blev det en tydlig konflikt mellan henne och landsbygdsministern Peter Kullgren. Så det, jag tänker att det är samma konflikt som vi ser mellan de här utredningarna. Att det är Romina Pourmokhtari som har varit ansvarig för miljömålsberedningen. Det är Peter Kullgren som har varit ansvarig för den här skogsutredningen eller är ansvarig för den.
Men om vi funderar lite på det hela från ett ovanifrån perspektiv så har vi då konventionen om biologisk mångfald. Det är ju det som är Kunming-Montreal, ja, som Romina skrev under. Vad innebär det när det handlar om markanvändning i Sverige?
I det här ramverket så finns det ju mål om att man ska skydda 30% av naturen. Av alla olika naturtyper, och det är det som har blivit mest omtalat. Så det är ju en sak som vi har haft med oss i arbetet i miljömålsberedningen. Hur ska vi nå upp till de här 30%? Och de målen finns även inom EU. Och där har man sagt 30% skydd, och av de här 30 så ska 10% av dem vara strikt skydd. Så att det är ju en fråga som har varit viktig i miljömålsberedningens arbete. Hur ska vi nå upp till de här målen?
Mm. Och om vi då funderar på Sverige, hur ligger vi i jämförelse med de målen idag? Hur mycket är strikt skyddat?
Nu har jag inte alla siffror i huvudet, men vi har ju fått genomgångar av det här i miljömålsberedningen, och det har visat är att vi ligger ganska bra till när det gäller strikt skydd, för mycket av det skyddet som vi har i Sverige är just strikt, alltså nationalparker och naturreservat till exempel räknas ju dit. Men däremot att nå upp till det här målet om att 30% ska vara skyddat är betydligt svårare. Och det är en fråga som vi har jobbat med i miljömålsberedningen. Hur ska vi nå upp till de här 30%? Och alltså, ja, vi har inte riktigt nått 10% strikt skydd heller, men där ligger vi närmare. Hur ska vi nå upp till de här målen för hur mycket som ska skyddas? Och vår linje från Vänsterpartiets sida är ju att natur som är värdefull ska ju skyddas. Alltså de mest värdefulla skogarna, till exempel ur- och naturskogarna, ska skyddas. Men det viktiga är ju att vi... Det är inte siffertrixandet här liksom som är det viktiga. Vi ska nå de här målen för att vi behöver nå målen för den biologiska mångfaldens skull. Men där har jag sett en tydlig skillnad emot högerpolitikerna som är mer intresserade av hur kan vi räkna på ett sätt som får oss ut som att vi redan når de här målen. Vilka typer av skydd kan vi räkna in för att komma upp i 30%? Så de har inte haft något intresse av att skydda mer.
Utan... Ja, det har vi ju sett i en del regleringsbrev och sådär, ja, när man vill räkna, ja, så att det ser så bra ut som möjligt utan att göra någon förändring alls egentligen. Och ett stort problem som jag förstår det handlar om den produktiva skogsmarken, där jag tror att det är ungefär 6% skyddat, ja, i Sverige, precis, idag. Och det är ju den där det finns ett starkt ekonomiskt intresse. Det är lättare att göra ett naturreservat av en myr än av en produktiv skogsmark. Men den produktiva skogsmarken är också den som innehåller allra flest arter. Det är det som är liksom grunden i skogsekosystemet.
Ja.
För det är ju träden som är grunden, både ovan och under jord. Liksom. Och miljömålsberedningen, vi har ju då ett miljömål som heter levande skogar.
Mm.
Hur går det för det?
Nej, det går ju inte så bra tyvärr.
Det gör inte det.
Den biologiska mångfalden i skogen är ju hotad, och precis som du är inne på så är det ju just den produktiva skogsmarken där det skulle behövas mer skydd, men där det blir såna här stora konflikter. Och det är ju alltså miljömålsberedningen lägger nu fram en rad förslag på vad som ska räknas in som skyddade områden. Och där har vi varit lite oeniga om vad som ska räknas. En av de typen av områden som man föreslår ska räknas till det här som är skyddat men inte strikt skyddat är just improduktiv skogsmark. Generellt och för att det finns regleringar i hur man får, vad man får göra på den marken. Och då ska det räknas som skyddat då. Då blir det ganska många procent som man adderar till de här 30. Det har vi vänt oss emot, för att det finns också inskrivet i de här målen att skyddet ska vara representativt. Och av den improduktiva skogsmarken så är det redan idag mycket mer som är skyddat. Och som du sa precis, det är inte lika många arter som finns där heller, så den har inte lika stor betydelse för den biologiska mångfalden.
Kan du berätta vad det är för typ av marker?
Jag är ju inte biolog, så jag kanske inte är rätt person att berätta om det. Det kanske du är bättre på.
Ja, det är väl till exempel hällmarkstallskog brukar vara impediment, och sen brukar det också vara så här tallbevuxna skvattramossar, alltså trädbevuxna våtmarker egentligen. Och det vet ju de som inventerar skog att det är ganska svårt att hitta arter där, i alla fall i södra Sverige,
ja,
som tyder på ja, med lång skoglig kontinuitet och sådär. Det är vintertaggen kanske och tallticka.
Ja.
Och sen börjar det bli svårt i södra Sverige. Medan i den produktiva skogsmarken finns en lång lista. Liksom.
Mm.
Och det återspeglar ju också mångfalden.
Mm.
Och den viktigaste naturtyp vi har enligt EU när det gäller skog som täcker en väldigt stor yta i Sverige är väl västlig taiga.
Ja, precis.
Och den ingår ju inte till så stor del i de impedimenten. Liksom.
Nej.
Själva grundarterna.
Nej, där. Men precis. Som jag har förstått det så överlappar ju det här begreppet västlig taiga väldigt mycket med naturskogsbegreppet. Och det har ju varit den största stridsfrågan inom miljömålsberedningen.
Mm.
Just begreppet naturskog och vad det ska innebära. För vår linje har ju varit att ur- och naturskog ska skyddas strikt. Men från högerpartiernas sida, Moderaterna har haft som mantra att ingen mer skog ska tas ur produktion. Och har man den inställningen, då kan man ju inte skydda någonting mer.
Mm.
Då blir det svårt att göra någonting överhuvudtaget, fast vi vet att det finns en här skog där det behövs skydd. Och att till att börja med i miljömålsberedningen så har vi haft som utgångspunkt EU:s strategi för biologisk mångfald. Den är inte bindande, men det är ändå ett dokument som Sverige bör följa och rätta sig efter. Och där står det att ur- och naturskogar ska skyddas. Och sen så under vårt arbetes gång så har jag även naturrestaureringslagen trätt i kraft. Och där har man sett en stor överlappning då mellan det här begreppet västlig taiga och naturskog. Och så att i praktiken, så även om det kanske inte uttrycks på samma sätt, så innebär det samma sak, att de här skogarna behöver skyddas. Och naturrestaureringslagen är ju en lag som vi måste följa.
Det fanns ju i fältbiologerna ett gammalt slagord om att man har svårt att se skogen för alla träd.
Mm.
Att skogen är så mycket mer än träden.
Mm.
Träden är ju grunden liksom i skogsekosystemet, men arterna sitter ju på och runt träden och nedanför och i marken och är kopplade till träden. Det är liksom väldigt mycket det här, men jag har förstått att det har handlat väldigt mycket om trädens ålder.
Ja, precis. Jo, men den här konflikten som du är inne på mellan kanske naturvården och de som har den här skogsbruksbakgrunden, den har ju också varit väldigt tydlig i miljömålsberedningens arbete, där det är tydligt att man från högerpartiernas sida så har man det här skogsindustriperspektivet, och det är ju flera av deras ledamöter som också själva är skogsägare och talar utifrån, helt öppet, alltså de talar utifrån egen erfarenhet när de pratar om de här sakerna och drar paralleller till sitt eget arbete, sin egen skog och hur de själva resonerar och så. Men det har också märkts att de har en väldigt begränsad kunskap om biologisk mångfald och också väldigt litet intresse för det. Så de har ju upprepat sån här desinformation som att det är skogsägarna som har skapat den höga biologiska mångfalden i skogen. Så därför ska vi inte straffa dem genom att skydda skog och så. Och det kan ju vara sant i vissa typer av skog, men inte i ur- och naturskog. Där är det just frånvaron av skogsbruk som har gjort att det finns höga naturvärden.
Ja, visst är det så, absolut. Sen är det väl så att människan har kunnat leva med höga naturvärden under flera tusen år i Sverige. Problemet har ju kommit när skogsbruket industrialiserades, egentligen. Och egentligen är det också rent filosofiskt att man har gjort om skogen till ett slags åkersystem.
Mm.
Där man plöjer, sår och skördar.
Mm.
Medan traditionellt skogsbruk egentligen har byggt på skogens eget ekosystem. Att man tar bort ett träd och sen så växer upp ett nytt träd. Och kanske ett annat träd får möjlighet att bli större. Liksom.
Mm.
Och sen har man ju alltid lämnat träd för framtida generationer.
Mm.
Idag är det ju inte så. Idag lämnar man ju för framtida generationer på banken.
Mm.
Men jag tror också det är lite av en halmgubbe där liksom, när man pratar om skogsägarna. Därför att skogsägarna är ju väldigt många i Sverige. Flera hundratusen.
Mm.
Men det är ju skogsindustrin som har drivit teknikutvecklingen och som driver hur man använder skogen.
Ja, absolut. Och det är väldigt tydligt skogsindustrins intressen som har hörts hos de här partierna i miljömålsberedningen. Och det, för mig har det i alla fall framstått som att vissa av dem har fått, alltså det de har sagt eller förslag de har skickat in till beredningen eller saker de har sagt på mötena har kommit direkt ifrån skogsindustrin. Och skogsindustrin har också varit väldigt flitiga med att skicka in synpunkter till sekretariatet, till beredningen. Det är ju flera representanter från skogsindustrin som har suttit med i expertgruppen som är kopplad till beredningen. Så det är såklart helt i sin ordning att de lämnar in sina synpunkter. Men de har ju, som jag förstår det, varit ganska påstridiga med det här, och de har också gått ut i media under beredningsarbetets gång och kritiserat hur sekretariatet arbetar och underminerat arbetet på så sätt. Liksom sagt att de inte har fått något utrymme och att de har inte kunnat framföra sina synpunkter ordentligt, fast de har fått en massa utrymme att framföra sina synpunkter. De har kunnat skicka in det, de har också haft flera möten med sekretariatet och ordföranden och så. Så det har funnits mycket möjligheter för dem att göra det. De har skickat mejl till oss alla i beredningen, och jag är helt säker på att de har haft möten med olika ledamöter i beredningen, för det har ju hörts på saker som har sagts på mötena att det ligger väldigt mycket i linje med vad skogsindustrin tycker.
Så du menar att det har funnits som en parallell utredning lite utanför, samtidigt som det funnits en officiell utredning, så har det förts mycket diskussioner mellan politiska ledamöter och skogsindustrin?
Jag skulle nog inte säga att det har varit en parallell utredning, för att det är framförallt en ledamot, Kristdemokraternas ledamot Carl-Victor Svensson, som där har varit väldigt tydligt att han har en väldigt tät kontakt med skogsindustrin och de som tycker som skogsindustrin. Och han har ju varit väldigt tydlig med det på miljömålsberedningens möten också, så att det har inte varit någon hemlighet att de har de här åsikterna. Men arbetet har väl i princip gått till så att det har varit mycket tid som har gått åt till först att sekretariatet har förklarat för oss hur läget är i skogen, hur läget är både när det gäller kolinlagring och biologisk mångfald, hur är statusen och så. Så att alla har fått information om att det är väldigt allvarligt och att mycket behöver göras. Sen har sekretariatet tagit fram förslag utifrån det här kunskapsläget som finns, och så har de presenterat de förslagen för oss som är ledamöter i beredningen och för expertgruppen. Och så har expertgrupperna kunnat skicka in sina synpunkter på de förslagen, och så har vi diskuterat dem politiskt i beredningen. Och då, alltså det har ju hörts en hel del kritik mot mycket av förslagen, men ändå så har det, jag tycker ändå att det har varit ett oärligt arbete på så sätt att liksom förslagen har ändå kunnat, och jag vet inte om det här är en fråga om spel från deras sida eller om det är en ordförandefråga om hur man tar arbetet framåt, men det har liksom varit mycket diskussioner utan att vi har landat i konkreta beslut förrän precis i slutskedet. Och under processens gång så har ju då skogsindustrin varit ute i media och kritiserat sin möjlighet att påverka. Den här ledamoten från Kristdemokraterna har också varit ute flera gånger och kritiserat arbetet ungefär enligt samma linje då som skogsindustrin. Och han har ju tagit jättestort utrymme i beredningsarbetet och pratat om vad han tycker. Men han har ju fått att framstå som utåt då, att han inte får någonting att säga till om. Vilket är lite lustigt. Så han har varit jättekritisk under hela arbetets gång, och sen på slutet precis, så som sagt så ströks ju en massa viktiga förslag som borde ha funnits med. Så i slutändan så var det Kristdemokraterna som fick nästan helt och hållet som de ville i arbetet. Så det kan man väl säga säkert har varit en strategi från hans sida. Det är att ta väldigt mycket utrymme i beredningen. Väldigt mycket ifrågasättande just av det här med naturskog och skogens ålder och så. Vad ska räknas som naturskog och vilket begrepp ska man använda och så. Det har gått åt väldigt mycket tid till att prata om. Men de viktiga besluten har liksom skjutits upp till precis slutskedet, vilket jag tycker är lite märkligt egentligen, att vi inte har kunnat bara, ja, det hade kunnat kanske bli tydligt tidigare att det var här vi skulle landa.
Men hur är det nu då? Kommer det här betänkandet att göra så att Sverige kommer leva upp till målen i, som det som Romina Pourmokhtari skrev under när det gäller konventionen om biologisk mångfald, eller till EUs olika förordningar och direktiv?
Jag skulle inte säga det. Men det beror ju, alltså, det är klart att, som jag var inne på, när det gäller improduktiv skogsmark så har man valt att räkna in det som en typ av skydd. Man har också valt att och öppna för att räkna in frivilliga avsättningar, vilket vi också har kritiserat. För det är inte tillräckligt starkt skydd för att de egentligen borde räknas.
Det är de som skogsbolagen kan ändra. Då kan de säga att nu är inte det här längre en frivillig avsättning. Nu tar vi den här istället och så avverkar vi.
Det är ju en del av problemet. Att de kan skiftas runt och de behöver ju vara mer kvalitetssäkrade för att kunna räkna som ett riktigt skydd, tycker vi. Så att vi tycker att man borde ha ställt högre krav om man ska räkna in dem. Men det har man öppnat för då, förutsatt att de rapporteras in och att det definieras var de är någonstans. Så de här sakerna bidrar ju då ganska, jag kommer inte ihåg exakt hur många procent, det kommer man ju kunna se i betänkandet, men det bidrar ju en hel del då till att man ska kunna komma upp i de här 30%. Så att jag tror inte att förslagen innebär inte att vi kommer upp i de här exakt 30% och 10%, men det kommer ligga ganska nära. Men då är det ju inräknat saker där som inte borde vara inräknade egentligen. Så det är ju ett siffertrixande, skulle jag säga.
Ja, men verkligen. En art som tretåig hackspett till exempel kan ju inte leva i de här impedimenten. Nej. I någon större utsträckning. Nej. Utan det är ju i riktiga skogar, och det gäller ju så himla många av de klassiska naturvårdsarterna som ligger på rödlistan idag.
Och då uppnår vi inte syftet med skyddet. Alltså syftet är ju inte bara att vi ska skydda 30%, det är ju att det ska gynna den biologiska mångfalden. Ja. Så det är det som är problemet med det här siffertrixandet. Och nej, men det allra största problemet med betänkandet är just det här med ur- och naturskogen. Att det inte blir något skydd överhuvudtaget av naturskog med de här förslagen.
Inte av de fjällnära området uppe i nordvästra
Sverige. Inte tack vare förslagen i miljömålsberedningen i alla fall. När det gäller urskogen så har det inte varit konflikt kring det. Men det är ju så otroligt lite urskog som finns kvar. Det som är definierat som urskog då. Utan det är naturskogen som den stora konflikten har gällt. Och alltså en del av miljömålsberedningens uppdrag har ju varit att lägga förslag på hur vi ska nå åtagandena som följer av EU:s strategi för biologisk mångfald. Och där står det ju att ur- och naturskog ska skyddas, och det är också definierat vad naturskog är. Men det är det här som har upprört högerpartierna så enormt mycket. Så att några sådana förslag finns inte i betänkandet. Så
hur är det definierat det här, naturskog? Det vet inte. Urskog i grunden är väl det att man säger att det har ingen mänsklig påverkan i grunden, är det inte det?
Ja.
Förut så gick man och tittade, fanns det stubbar eller fanns det inte stubbar?
Mm.
Nu för tiden har ju naturvården lämnat det. Det handlar ju inte så himla mycket om man tagit ner något träd eller inte, utan man tittar mer på vilka arter som finns och hur de är ett ekologiskt resultat av olika typer av kontinuitet egentligen.
Mm. Nej, men det är ju precis en definition av vilka liksom indikatorer man ska titta på i skogar. Och det är ju precis som du säger, urskog är ju väldigt svårt att hitta. Det är ju i princip skog där det inte finns några spår av mänskligt brukande alls. Naturskog kan ju ha vissa spår, men de är ändå begränsade. Och det har inte funnits, nu är jag lekman på det här området, men inga spår efter liksom storskaligt brukande med i alla fall moderna skogsbruksmetoder. Så att det är ju skog som ändå är relativt opåverkad och som har en lång kontinuitet framförallt. Det är det som är det viktiga. Men då har man från högerpartiernas sida istället velat använda, för det här begreppet naturskog, det finns då i vissa delar av EUs lagstiftning och till exempel i den här strategin för biologisk mångfald. Det man pratar om på engelska är primary, det är urskog, primary forest och old growth forest, naturskog. I EUs strategi för biologisk mångfald så kallas old growth forest för naturskog. Men problemet är att i andra EU-lagstiftningar så har man översatt begreppet old growth forest på ett annat sätt. Så i förnybart direktivet så använder man istället begreppet gammal skog. Och då har man från den svenska regeringens sida initierat ett arbete kring hur ska man definiera det här med gammal skog i Sverige. Och gett ett uppdrag till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att titta på det. Och det stod då redan i uppdraget att det ska vara en viss ålder på skogen. Jag tror att det är 180 år. Det är lite olika för skogar i olika delar av landet, tror jag.
Men då menar du träden?
Ja, precis. Åldern på träden. Men det står uttryckligen, så vitt jag minns det, så står det uttryckligen i den här strategin för biologisk mångfald att åldern på träden är inte liksom, det ska inte vara avgörande för om en skog ska klassas som naturskog. Men det har ju blivit en viss förvirring då kring att det är samma begrepp på engelska, old growth forest, men det har blivit olika begrepp på svenska. I förnybart direktivet där får Sverige liksom definiera det här. Och det är en annan lagstiftning, det är inte den vi har haft i uppdrag att titta på. Vi skulle titta på den här strategin för biologisk mångfald, men ändå har man från höger sida liksom tvingat in den här definitionen som har tagits fram då inom ramen för förnybart direktivet. Och där myndigheterna själva säger att den här definitionen som vi har fått i uppdrag då från regeringen att ta fram, den täcker inte ens in allting inom det här direktivet. Så den är väldigt bristfällig, och det vet alla om. Men anledningen till att man gör så här, det är ju att det är väldigt lite skog som ska omfattas. Och problemen är att det finns vissa inventeringar som är gjorda och utgår ifrån när det gäller naturskog, där man kan säga att det man har identifierat i de här inventeringarna överensstämmer med den här definitionen av naturskog som finns i strategin. När det gäller gammal skog så finns inte de inventeringarna, så man vet inte var den här skogen finns. Den finns liksom inte, det går inte att säga att det är de här fläckarna med skog som kommer bli skyddade om vi går fram med det här med att skydda gammal skog, utan det måste man, först måste man hitta de här skogarna. Och den bedömningen som vi har fått då från sekretariatet i utredningen är att det kommer vara väldigt små områden som är ganska utspridda inom större områden med naturskog som då inte ska skyddas enligt våra förslag, eller beredningens förslag ska jag säga. Så att i praktiken så kommer det inte bli något skydd av de här skogarna, för att det kommer vara så små fläckar som är utspridda i landskapet att det kommer inte gå att göra något vettigt skydd av det här.
Det är ju helt bisarrt, för att jag antar att det är det här kontinuitetsskog som jag tror man inventerar i Norrland, som finns inventerat. Och där kan man ju gå in och använda till exempel skogsmonitor.se som visar på liknande sätt då, vad som är kontinuitetsskog med ett ljuslila lager. Om den är oinventerad. Så det finns ju ganska mycket. Så det är ju ganska lätt att hitta. Och det är ju ett väldigt problem det där. Därför att där jag bor då, utanför Uppsala. Om jag åker några mil norrut så finns till exempel Fibe urskog som är ett naturreservat på 66 hektar. Hela skogsområdet runt omkring har ungefär samma skogshistoria. Det har funnits gran där i 3000 år. Så det är ju en lång skoglig kontinuitet på de platser där bondskogen fortfarande står kvar. Och att det är åldern på träden som definierar skogen, då har man ju inte tagit in biologin som vetenskap alls.
Nej. Och jag tror att egentligen så är det ju inte, jag tror inte att det är någon inom högerpartierna eller inom skogsindustrin som tror att det här med åldern på träden har så stor betydelse egentligen, utan de har ju valt det här för att slippa skydda skog. De har hittat en definition som de tycker att med den här lösningen så slipper vi göra någonting. Som Moderaterna har sagt, ingen skog ska tas ur produktion.
Men utifrån ett biologiskt mångfaldsperspektiv, framförallt ur EUs naturrestaureringsförordningsperspektiv, så är det ju de här kontinuitetsskogarna som är en möjlighet där vi kan rädda mångfalden.
Ja.
Eller hur?
Ja, precis. Alltså jag tycker att det hade ju varit det viktigaste avtrycket som miljömålsberedningen hade kunnat göra. Att man hade kunnat föreslå att alla de här skogarna skulle skyddas. Och det har varit vår linje genomgående. Det första förslaget som vi fick från sekretariatet i utredningen var att alla skogar skulle skyddas. Att man skulle lagstifta om att man inte får avverka de här skogarna. Och då finns det ju dels sådana skogar som är kända där det har gjorts inventeringar. Och då kan man säga direkt liksom att här ska det finnas en plan då från myndigheternas sida för hur det här ska bli skyddat inom en viss tidsperiod. Och sen finns det också skogar som inte identifierade än. Och där tyckte vi väl att förslaget hade lite brister. Men vi tyckte att man skulle ha, eller jag tyckte att man skulle ha gjort satset på inventera då. Så att man kan identifiera var de här skogarna finns för att de sen ska bli skyddade också. Så det var ursprungsförslaget, att allt skulle skyddas.
Det är ju så att det är inte så himla långt kvar till valet. Och ur mitt perspektiv som biolog, engagerad medborgare i det här landet, så är det kört med sittande regering.
Ja, definitivt. Det vill jag nog säga tydligt till alla, att det är kört med den här regeringen. Om man bryr sig om naturen så finns det ingenting att hämta hos den här regeringen, och det behöver man vara väldigt medveten om.
Ja, vi har ju aldrig sett en regering som hatar naturen så mycket.
Nej.
Skjuta alla vargar, hugga ner alla träd liksom. Men det är ju viktigt att Socialdemokraterna får en mer naturvänlig politik i sig själva, tänker jag.
Definitivt. De har nog svårt att veta vilken fot de ska stå på. Alltså det finns olika krafter inom Socialdemokraterna. De är ju helt klart mer receptiva. Alltså, de har ju ändå förmågan att lyssna till forskningen och ta till sig. De är ju inte lika fastlåsta i sitt stöd till skogsindustrin som högerpartierna är ändå. Vi hoppas ju ändå att vi skulle ha möjlighet att förhandla med dem efter valet. Så att det kan bli en rödgrön regering. Och jag tror ju också att det skulle bli tufft, och vi skulle ju säkert inte bli nöjda med allt. Men det finns ju förutsättningar i alla fall att det skulle kunna bli betydligt bättre än den situationen vi har nu. Och det här, precis som du sa, att den här regeringen hatar ju verkligen naturen. Eller det är så jag upplever det också. Att allting handlar om att döda djur, skövla skog, förstöra det naturskyddet som vi redan har istället för att skydda mer som vi skulle behöva göra. Vi har ju skarpa krav på oss nu, och alltså ett stort behov från den biologiska mångfaldens sida att skydda mer natur och att också restaurera. Men den här regeringen gör ju allt de kan och försöker hitta alla kryphål som finns för att slippa göra det. För att slippa skydda och slippa restaurera. Och jag tror ändå att med Socialdemokraterna så det finns ju möjligheter att hitta bättre lösningar, definitivt.
Men vad är nästa steg för dig nu då? Hur ska du kämpa vidare för att rädda Sveriges natur?
Men jag sitter ju i riksdagen och ansvarar för miljöfrågorna i mitt parti, så jag kommer ju fortsätta ligga på regeringen. Det är ju mitt jobb som riksdagsledamot att granska vad regeringen gör och att föra dialog med medborgare och civilsamhället om de här frågorna och så mycket som möjligt föra ut vad det är som är på väg att hända.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och prata med dig. Det var jätteroligt.
Absolut, det var jättekul.
Ja, men lysande. Nu har vi pratat jättelänge.
Ja, vad kul det var.
Vad bra.
Jätteroligt.
Där hör vi vilka märkliga krafter som en del politiker verkar för. Men det finns ju också riktigt bra politiker, och nu gäller det att vi röstar på dem i september. Och du kan ju själv göra väldigt bra saker för naturen. Till exempel så kan du ju hålla en äng vid liv med hjälp av en lie. Och den 25 juli blir det liekurs i Räbacken med företaget Slottegubben. Lär dig hur du ställer in orvet, trägrejerna man håller i, hur du knackar lien, hur du ska stå och röra dig med lien för att slå som ett proffs. Jag kommer vara med på kursen för att visa Räbacken. Det kostar 2300 kronor och du anmäler dig på Slottegubbens hemsida, och själv får jag inte en slant för det. Den 26 september kommer Naturskyddsföreningen i Stockholm till Räbacken. Då hoppas jag kunna få visa lite ängsvampar, bland annat schalakansvaxing och hårjordtunga, och kanske min favorit, som inte är superovanlig men ändå, papegojvaxing, en grön svamp. Och om du är intresserad så har vi kanske lite små kalvar som ni kan få hänga på och se. Den 15 oktober pratar jag om Räbacken i Norrköping för Naturskyddsföreningen där. Så markera det i din kalender om du bor i närheten. Eller i Peking. På torsdag drar jag upp till Skydda skogens festival i Skogsnäs som heter Dagar och nätter för skogen. Då ska jag spela in lite poddar om skogen där. Jag hoppas vi ses! Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Mer information om podden och naturen hittar du på natursidan.se.